Välkomna till Agilpodden.
Ja, hej och välkomna.
Till avsnitt nummer 15.
Precis.
Idag ska vi prata om agil innovation.
Ja, och vi har en gäst.
Ja, presentera dig.
Hej, Caroline Hallbäck heter jag.
Det är också vår största stalker faktiskt. Så ja. Det är hon som oftast mejlar och gillar våra bilder på Instagram och ger oss feedback och sådär.
Och nu får jag äntligen vara här.
Ja.
Det var den enklaste lösningen.
Ja, det var enklaste. Vi slipper den här jävla stalkingen.
Och jag heter Dick.
Ja, Erik heter jag.
Då kör vi igång.
Det gör vi. Var börjar vi? Var tar vi avstamp?
Ja, vill vi ta avstamp? Ska vi köra någon liten så här på typer och systematisering och så här av själva begrepp? Ska vi ta in definitionen förresten?
Det är
Carolina googlat.
Precis. Jag hittade på Wikipedia.
Vad är innovation?
En innovation är något originellt och principiellt nytt av betydelse inom vilket område som helst. Exempel kan vara om man vinner ett insteg i samhället. Alltså när man åstadkommer en förändring som ingen annan har gjort tidigare.
Mm. Och då hittade vi här lite att det finns, man pratar om radikala innovationer, inkrementella innovationer och omstörtande innovationer.
Mm. Olika typer då alltså.
Precis. En radikal typ skulle då, typexemplet verkar ju vara e-mail.
Mm.
Det omstörtar ordentligt och det är helt nytt. Inkrementellt så att vi funderade lite på, det kanske Tesla kanske är en inkrementell innovation. Mm. Många kända tekniker.
Mm.
Mat rakt in i kylskåpet, som vi kanske kommer att prata lite mer om sen, kanske är en inkrementell innovation. Och sådana saker. Och de omstörtande då, det som kännetecknar dem är att de kommer nerifrån och rycker undan mattan för saker och ting.
Kanske, de stör egentligen tidigare
affärsmodeller.
Affärsmodell.
Och, mm. Airbnb är väl ett jättebra exempel. Och PC när den slog ut stordator och sådana saker är väl ett annat bra exempel.
Mm.
Så där någonstans, om du bara vill ha lite systematik i det här.
Precis.
Mm.
Annars kan man kolla upp det på Wikipedia.
Precis.
Allt står där.
Mm. Hur mycket som helst. Mm. Vad vill ni hugga in någonstans? Vi har ju lite olika infallsvinklar på det här. Kultur.
Ja.
Hugga in, rakt in i innovativ kultur.
Jag har suttit här och tryckt väldigt mycket på att det är viktigt med att bygga en innovativ kultur för att alltså ens lyckas med innovation.
Mm.
Och då har vi bollat här, vad är egentligen en innovativ kultur?
Ja, hur vill du bygga en innovativ kultur?
Ja, precis. Jag tror att det är viktigt att börja med att få ett acceptans på alla nivåer så att det finns chans att ta tid för det här. För utan tid så kommer man ingen vart med innovation.
Mm. Jag håller med. Och det är en sån grej som låter bra att säga men som är kanske svår att genomföra. Jag försöker sätta mig i perspektivet att jag lyssnar på den här podden idag och sitter på ett företag här kanske som agil coach eller gruppchef. Och så vill jag verkligen ha, mer innovation i min organisation.
Mm.
Och hur, alltså, så lyssnar jag på allt flumhum ni säger här, så försöker jag göra det konkret då. Och jag tror att jag håller med dig om absolut att man måste försöka få till en kultur. Men jag tror man ska försöka börja ganska litet i det här fallet. Jag tror man måste försöka liksom, kanske i början handlar det om att förhandla om och få en kvart i veckan liksom. Alltså för sitter du i en organisation där du följs på timmar med en projektledningsmodell, då finns det liksom inte det utrymmet att bara liksom, men vi ska köra en vecka nu med liksom, det kommer ju, varför då, vad är business value? Det ska finnas ett business case på att allt ska vara liksom, vad är värdet innan man ens börjar tänka på det liksom.
Men du tänker att du ska bygga acceptansen genom att knöka dig utrymme från noll, så ska du liksom börja bygga det sakta men inifrån liksom, och få det att bli större och större.
Ja. Det tänker jag.
Ja, det är en idé helt klart.
Ja, jag tror i alla fall, jag tror det är lättast att göra så. Det kanske inte är bäst, men då får man i alla fall, får man ändå säg en halvtimme mellan halv fem och fem varje fredag eftermiddag.
Mm.
Man får göra precis vad man vill liksom, för ska man säga, det påverkar inte ens leveransen, för vi slutar egentligen jobba 16:30 liksom. Då är man i alla fall igång liksom.
Mm.
Mm. Förlåt, fortsätt. Hur bygger man mer en innovativ kultur?
Jag vill bara lägga till det. Eller du, Carolina kommer nog säga det snart här. Men, eller ni, ja, bägge har ju varit inne på det här med om man gör en roadmap för sin innovation. Så är det dels bra för innovationsklimatet i sig. Men det är väl också en fördel just för att saker som heter roadmap ofta tilltalar många såna här chefer som kanske skulle kunna tänkas bjuda på motstånd.
Ja.
Man kan ju till och med sätta upp lite trevliga mål i den här roadmappen.
Ja.
Och säga att man ska uppnå det.
Ja.
Ett exempel kan ju vara
KPI.
Ett KPI på hur många hacks har vi per år.
Ja visst, då kommer ju en traditionell chef jubla.
Mm.
Oj, mm, det är lätt att mäta, ja, precis. Känns som att... Och den kan visa vidare till sin chef och sådär. Så det, ja, det är en bra idé.
Då kan man ju mäta hacks och resultatet sen. Vi fick 5 appar, ja, på ett hack.
Mm.
Nästa gång kanske vi har 6.
Ja, ja, absolut.
Nu ska vi inte...
Nej, precis.
Alltså de hacken som vi har arrangerat de facto hemma på vårt företag har ju kanske ofta inte resulterat i 5 appar per hack och sådär.
Nej.
Så ni ska inte bli ledsna om ni sitter där ute nu och känner att sådär, man brukar inte vi lyckas.
För men inte allt går jättebra att visa i PowerPoint högre upp.
Ja, mm, så är det också.
Vilket brukar gå hem, faktiskt.
Mm, verkligen. Ja, mer då. Vad har du mer för framgångsfaktorer för att få en innovativ kultur?
Ja, här Erik. Jag tror att det är bra att bygga på sina värderingar som man har i företaget. Så har ni några bra ledarskapsprinciper eller en värdering, så lyft fram den som kan motivera innovation.
Mm.
För det är någonting som även någon högre upp ska leva efter.
Mm. Jag tror kanske det i sig inte kommer skapa så mycket innovation, men jag tror det kan lura chefer till att köpa tid för att skapa innovation.
Mm.
Jag förstår vad jag menar. Jag är inte så mycket för värderingar överlag på bolag. Jag tycker inte det är mer värdeskapande. Men jag kan hålla med dig om, kan man knyta det till liksom, det kan ju vara ett snyggt insäljningsknep till högre chefer då. Och säga liksom att okej, okay, men kolla här, det står till och med våra principer eller våra värderingar, mm, att det här ska vi göra liksom.
Mm.
Och ska man säga, då måste vi få tid för innovationen. Hur ska vi annars kunna uppfylla de här grejerna? Ja, då får du tid.
Mm. Det, alltså det där med, om det är bra med värderingar eller inte, jag måste tänka efter lite. Jag tror ju att det är det, men jag tror att det du tänker på när det inte är bra, det är ju alla dessa miljarder företag som, när någon högchef gör en PowerPoint ett visst år,
mm,
i januari, och säger att det här ska bli mitt företags värderingar, och sen så gör personen en utrullningsplan, drar ut det där under några månaders tid och sen är det klart liksom.
Mm. Mm.
Om man ska få ett värderingsstyrt företag på riktigt, då behöver man ju leva med någon slags värderingar år ut och år in tills de verkligen sätter sig i väggarna, mm, och skulle sitta kvar även om hälften av alla höga chefer slutade och så vidare, eller hälften av all personal slutade för den delen.
Ja,
och då tror jag att det är större chans att få ett innovativt klimat på det företaget än ett företag som,
absolut,
inte har en stark företagskultur.
Mm.
Så det håller jag med om. Jag tror bara det jag är ute efter, eller det som jag tror är faran, är att jag tror ingen människa drivs av värderingar. Alltså, förstår ni vad jag menar? Jag tror ingen person går till jobbet bara för att det finns bra värderingar liksom. Man får inte tro att människor drivs av det. Ja, men vi ska sälja så här många, vi ska ha den här ledarskapsprincipen och sånt. Det kommer ju inte göra, om jag lovar gå till vilket företag som helst och fråga en medarbetare på liksom, som inte är chef.
Mm.
Den kommer inte ha en aning om vad det där företaget har för värderingar. Ja, jag får kolla, jag har en PowerPoint någonstans på datorn där det står 8 ledarskapsprinciper.
Mm.
De har ingen aning om det. Kolla på där vi själva jobbar. Jag lovar att ingen vet vad ledarskapsprincipen är som inte är chef. De har ingen aning om vad det är.
Nej, det kan den.
Så det är lite spel för galleriet och det är vackert uppåt, men det används liksom inte så mycket neråt.
Nu chansar jag lite här, jag är inte förberedd på det här, men tror inte du att en genomsnittlig medarbetare på Spotify uppfattar att det är roligt att jobba där och att det är en del av värderingarna?
Kanske.
Det kanske i och för sig inte står någon PowerPoint. Och sen,
nej, precis, utan jag tror ju snarare att man får hitta drivkrafter liksom. Mm.
Och sen tänker jag kanske att om man pratar principer och inte bara värderingar, då kanske end-to-end kanske är en princip som de flesta människorna på Spotify hela vägen ner på medarbetarnivå vet om.
Mm.
Tror jag. Men nu sitter jag som sagt och gissar lite. Så jag menar, på den sorten saker tror jag är ett väldigt stort stöd när man ska få sitt innovativa klimat.
Absolut. Och det finns några som har lyckats med det, men det är väldigt få. Mm. Med just värderingar och lyckas styra utifrån det. Men okej, okay, vi ska inte fastna på det.
Så här då, om du inte kan förlita dig på värderingarna alls, så kan man ju alltid ta fram siffror på att, jag tror jag läste någonstans att 2020 så kommer 75% av företagen som finns, då kommer vi inte ha hört talas om innan.
Hur mycket procent?
75%. Jag kan se om jag kan hitta.
Jämfört med vad var basåret?
Ja, det vet jag inte heller. Jag hade det här i lite material, men jag kan ta fram den faktan.
Ja, coolt.
Men jag tror att man kan hitta mycket fakta som motiverar till varför man måste generera nya idéer,
ja,
och nya affärslösningar för att överleva framåt.
Mm. Mm.
Ja, om man ska fortsätta då, framgångsfaktorer för den här innovativa kulturen.
Mm.
Jag tror att det är jättebra att ha kreativa krockar.
Mm.
Sätt udda roller bredvid varandra en dag.
Det håller jag verkligen
med. Låt dem lära känna varandra.
Mm.
Har du några klockrena exempel på det?
Ja, ett exempel kan ju vara att man låter .NET-teamen tävla mot Java-teamen om man har båda i samma företag.
Mm.
Jag tror också att man kan plocka in de som är ute och lanserar tjänsterna hos kund tillsammans med utvecklarna.
Mm. Verkligen.
Mm. Tävling sa du där också, det är ju också en framgångsfaktor tror jag. Mm.
Ja, jag tror också.
Alltså inte på någon blodig allvar grej, men lite lekfull tävling eller någon form av tävling, men när man är med att man kommer mätas mot någon sätt, annan precis. Som har gjort något liknande liksom.
Ja, absolut, det håller jag med.
Typexempel kan väl vara gamla, det har vi säkert tagit upp förut, men Toyota förutveckling motor, två stycken jättestora projekt med samma budget, samma förutsättningar, fick inte prata med varandra under liksom under resans gång. Man skulle kunna tro att det blir dubbelt så dyrt, men i själva verket så blir det kanske hälften så dyrt eller något sånt där, eller idén blir dubbelt så bra
liksom. Ja, precis, exakt. Ja, det är ju superintressant.
Och där fattar de ju också det då, för det är klart att det på något vis är dubbelt så dyrt själva arbetet där, men alla de här människorna som sporras och gör allt det här arbetet och får all den här kunskapen och så vidare, gör ju förstås att de blir ett vinnande företag i längden. Och det är de ju också.
Ja. Och ska vi prata om drivkrafter så är det nog väldigt lätt att hitta ganska många drivkrafter i tävling.
Precis, det tror jag också.
Ja, flera framgångsfaktorer.
Ja, sista som jag har tänkt på i alla fall att man måste vara ihärdig eller ha långsiktighet i att om man ska börja bygga det här och ge det tid.
Det är sant, det tror jag inte många tänker. Många tänker nog att okej, nu ska vi satsa på innovation här. Det innebär att vi måste ha en idé nu som ska vara klar i, liksom inom några dagar, och den ska snabbt ut och så vidare. Vad tänker du när du tänker långsiktighet liksom?
Ja, men jag har upplevt själv, tycker jag, att luften kan gå ur lite. Att man kör ett hack och sen pyser allt ut och så ramlar man ner i dagliga. Och det tror jag man måste, där får man försöka lyfta upp sig och så här, kanske ha en backlog på de idéer som kom upp, eller för att kunna ta vid om man skulle behöva. Eller om man skulle behöva, om man kan. För det kan komma upp mycket bra idéer som kanske inte riktigt går att genomföra just då.
Verkligen.
Alltså, och sen också ha liksom någon slags takt med att man jobbar med innovation. För det är ju ingenting som bara händer. Att plötsligt en dag så vaknar alla och tänker nu ska vi vara innovativa. Utan verkligen efterfråga det som ledare eller medarbetare.
Precis. Och nu kanske man ska poängtera då att det är inte fråga om att säga, alltså efterfråga som vi står och säga, vara innovativ, utan det gäller ju att efterfråga de beteenden som på sikt kan leda till innovation.
Precis.
Vi kan säga, jag tror, har vi konsensus bakom det här? Jag gjorde en liten skiss här, den kan hamna på Instagram sen.
Ja, kan det
bli. Vi funderar, det gäller nog att ha innovationens livscykel framför sig på något vis. Det är ju, och den kanske, man kanske kan urskilja fyra idéer. Det här kanske står mycket bättre på Wikipedia, inte vet jag, men så här ser vi det i alla fall. Alltså det är ju, man ska ju generera idéer på något sätt. Det är en, man ska välja dem, det är en annan. Man ska utveckla till någon slags färdighet, det är det tredje. Och man ska sälja det hela. Det är liksom en fjärde fas i den här livscykeln. Och det är viktigt, och det som Carolina är inne på här med långsiktighet, det blir ju väldigt viktigt att man på något vis underhåller alla de här fyra faserna. Och lite förstår vilket man jobbar i just nu, och att man stöttar de beteenden som behövs i alla faserna, inte bara idégenereringen, och för den delen inte heller bara att sälja någonting som man kanske inte ens har, så att säga.
Ja, men det är sant, och det är nog där man fastnar just i hackkonceptet, eller i alla fall där jag har fastnat i hackkonceptet. Det är just att man, det är egentligen bara en halv dag eller en dag för att generera idéer.
Ja.
Men man har liksom aldrig tid att bygga något. För det är egentligen bara en prototyp man får fram.
Precis.
Och sen så bara, det var en bra idé. Okej, bra, nu går vi tillbaka till den målade verksamheten och så glömmer vi det här.
Det beror ju lite på, ibland när man har väldigt enkla idéer så kan de ju gå nästan hela vägen till produktion. Men det vanliga, de stora, de liksom, de fantastiska kassakorna är väl sällan sånt som man utvecklar på ett dygn.
Nej, precis. Nej. Utan det kommer bara vara liksom en prototyp på själva idén. Liksom. Så fastnar man kommer aldrig vidare i den där livscykeln.
Exakt. Även om det är väldigt bra grej.
Och ett steg för att komma vidare, det kan ju vara att man har hacket. Men sen så väljer du ut en jury av lite högre chefer kanske. Som du har visat din roadmap för. Där de får vara med och se demosarna på alla idéer. Men man väljer att lägga demosarna liksom lite senare än själva hackdagen. Så att alla får tid att preparera sig för att visa sin idé och pitcha in den. Och sen kan man ju också försöka ställa krav på den här juryn att också välja vilka som ska gå vidare till att realiseras.
Ja, verkligen.
Ja, ska vi glida över det här med tid? Det kändes som att vi gjorde det lite nu.
Det kan vi göra.
För att om man ska få innovation att hända så behöver vi någon slags tid då till att få tag i idéerna. Och det är faktiskt kanske det lättaste då, på något sätt. Eller då kan man ju till exempel ta hack och sådana saker. Men sen för ska man välja idéer, och det finns ju verkligen lösningar på det, som sagt, man kan pitcha och låta höga chefer bestämma. Men om man sen ska få dem där att bli produkter eller tjänster på något vis, som ändå är, ja, kan bli säljkandidater. Mm. Då tyckte vi, eller jag kan tänka mig att man kan urskilja två varianter där. Antingen kan man låta hela organisationen jobba på en, ja, på någon slags fix tid. Man bestämmer att vi kör en innovationsvecka var, ja, varje gång en gång i kvartalet eller en gång i månaden, eller vad man nu tycker att man har råd med.
Mm.
Det beror ju väldigt mycket på vad det är för slags organisation som man driver.
Mm.
Men det andra är ju att låta den här vinnande idén, alltså låta det formeras ett dream team kring den som får köra den fullt ut i ett eller två år eller något sånt där. Mm.
Det är ju en cool tanke.
Jag gillar blir av med sina andra jobb, så att säga, eller det är rätt negativt, så slipper utföra sina gamla jobb och blir ersatta där någon annan.
Och det är ju också en positiv bieffekt att man roterar och att det blir lite mer mixat,
ja,
ibland.
Precis, absolut.
Och
de här sätten ska ju sägas också, det här är ju inte motstridiga. Man kan ju mycket väl ha en innovationsvecka i kvartalet och utse ett sånt här dream team,
ja,
för en superidé. Alltså det är ju verkligen, man kan bara med både och.
Ja, men det blir lite svårt att säga, för att ha allt för fixerad tid, typ en vecka, sådär. Då blir det också lite, och speciellt om man har det så sällan som i kvartalet, då blir det lite som att säga, nu var innovativa. Nu är vi innovativa en vecka här, var god, var innovativa. Och så tvingar man liksom fram ja, det blir inte så naturligt kanske.
Nej.
På så sätt.
Men det jag hörde, det var ju ett blixttal från Agila Sverige från SVT. Och där hade de ju börjat att ha såna här veckor för att bygga bort sin tekniska skuld.
Mm.
Mm.
Men de veckorna genererade så bra resultat, så de har man hållit fast vid och fortsatt med.
Mm.
Och det är därför vi har en så bra app där nu, till exempel.
Mm. Mm. Ja, men det är ju grymt.
Och det kallade han kanske för Exploration Week, ja, eller någonting, precis.
Vi tror det.
Alltså, vi tyckte det lät väldigt bra.
Ja, men ni förstår ju, men hitta det som passar er organisationer. Men det är ju ett sätt. Creative Friday är ju ett sätt, och det kan man ju ha varje fredag, men man kan ju också mycket väl ha varannan, var tredje eller var fjärde vecka, eller vad man nu tycker
är råd
med. Liksom,
vad man mäktar med, tror jag, är viktigt.
Ja, precis. Vad man mäktar med är, som känns rimligt. Hack har vi pratat om. Knowledge Hours är också en sån där. Då kan man ju vara ner istället på 2 timmar i veckan och sånt,
precis,
där.
Precis. Ja. Och jag tror fördelen där är om man kan få till att ha flera team samtidigt. Att de har knowledge hours samtidigt.
Ja, verkligen.
Så går Carolina runt bland teamen och vaktar så att ingen sitter och smygjobbar.
Ja.
Mm. Om de väljer att prioritera bort sin utveckling, så gör jag det.
Det är ofta tyvärr så. För jag menar, det kan ju vara det svåra med det här också, att du har då bestämt att på fredag eftermiddag ska vi ha det här, men så har du en produktionsbugg, eller du har precis slutet på en sprint och någon stor leverans, du ska ta en ny marknad, du har ett stort tryck. Man måste ju då kunna motstå det, och verkligen, för annars så försvinner ju de här var tredje gång på grund av det liksom. Och säger man, ja, men vi får ta det nästa gång istället, och så blir medarbetarna missnöjda kanske.
Har du någon åsikt där? Tycker du man ska stå emot det till varje pris, eller?
Jag vet inte, det är otroligt svårt.
För jag har en åsikt nämligen.
Jag har också en åsikt.
Ja, ni har det.
Ja, kör du först.
Nej, men jag tycker man ska stå emot. För jag tror att innovation ger så mycket mer långsiktigt.
Ja.
Än den här buggen eller den här.
Ja.
Mm. Jag tycker så här, om ni vill ha en tumregel till hur mycket ni ska stå emot, så akta er för att fatta beslutet liksom där och då. Utan tänk istället så här. Den här händelsen, då måste man försöka kunna bedöma det. Men hur ofta händer en händelse av den här allvarlighetsgraden?
Mm.
Och om det då är som i mindre, alltså om det är en om året eller mer sällan, då är det okej att ställa in sitt hack liksom. Eller kanske en i halvåret till och med, något sånt där.
Om målet går ner till exempel, då är de kanske ursäkta
något allvarligt liksom. Men om det är däremot en sån händelse som jag kan se, att den här händelsen händer ju ändå var tredje, var fjärde vecka, då kommer den ju förstöra, eller liksom varje vecka och sånt där, i värsta fall, då kommer den ju förstöra hur många hack och såna här saker som helst. Och då är det bättre att skita i
det. Hacket som krävs för att bygga bort just den där buggen, så
det kan ju vara det.
Det är ju också något som inte... Ska man få göra det på hacket, eller?
Ja.
Eller ska man bara göra nytt, eller hur förhåller man sig?
När vi hade Creative Friday för länge sedan, i den organisationen där du och jag jobbade, visst fick man... Man fick göra vad som helst. Så inte jag det. Man får sitta och göra sitt vanliga jobb i den miljön.
Ja,
det var ingen som gjorde
det. Det var principen.
Jag tror det faktiskt.
Tycker jag är nice.
Men jag tror det är bra också, för det lockar dit de som kanske inte känner att de sitter på den här jättebra idén. För det kan också hämma vissa personer.
Och förhoppningsvis så är det ju kultur och stämning som gör liksom, ja, att man kan komma på något innovativt i det dagliga också då. Mm.
Det var ju ingen som gjorde sitt. De som var, så att säga, som var mest åt det hållet, de satt och gjorde förbättringsarbete på sina processer. Men det var ju absolut ingen som gjorde sitt vanliga jobb, vad jag kan komma ihåg. Stå fast som ledare också för det här med tiden.
Mm.
Eller ja, för allt möjligt, men till exempel försvara tiden.
Och det blir ju det och säga nej då helt enkelt. Nej, vi kommer inte fixa den där buggen just nu. Utan nu har vi faktiskt avsatt den här tiden och då är det så.
Mm. Och motivera tiden ihärdigt.
Mm.
Få dit dem som inte går dit annars.
Mm.
I början. För det kommer att ge sig till slut. Jag tror när vi hade Creative Friday så var det ju många skeptiker, men alla var ju supernöjda efter.
Mm,
så man precis. Måste liksom komma igenom.
Mm, det är sant. Det är, alla kommer, eller det är nog väldigt många som tycker att det är en dålig idé första gången.
Mm.
Speciellt utan att se resultatet.
Mm. Vad ska vi säga till kunden nu om vi sitter här hela dagen?
Ja, precis.
Så det måste man vara beredd att möta. Men se framför er att resultatet kommer vara så positivt så att ni kommer få otroligt mycket tillbaka efter. Mm.
Mm. Och det behöver inte nödvändigtvis bara handla om att man får ut en ny produkt heller, utan jag tänker att man får väldigt motiverad personal också.
Mm.
För jag menar, de sitter många gånger, så är det där skatten är ju liksom, att i vårt jobb då så är det utvecklarna som sitter på de bra idéerna liksom.
Och de
kanske aldrig kommer fram till produktägaren, för produktägaren har massor med marknader eller slutkunder som bara trycker in och hinner aldrig lyssna på vad teamen vill liksom. Så den kanske är helt missat och så är det massor med dumma flöden som en utvecklare ser på en gång och bara kan fixa till.
Vi hade faktiskt med på vårt förra hack som vi hade i den organisationen som jag är nu, så hade vi med, då var det faktiskt två affärsutvecklare som hakade på utvecklingsteamen och tyckte det var fantastiskt kul. Så det kom över tre till sen och frågade vad vi höll på med. De åkte till och med mellan byggnader för att kolla upp vad som hände där borta. Så det tyckte jag var
härligt.
Ja. Det är ju rätt, då är man på rätt väg.
Verkligen. Vi var inne på det lite, men systematisering, är det bra eller dåligt? jag ska förklara bara varför jag frågar så. Det väcker ju lite så här. Samtidigt så har vi just suttit och sagt att vi har ju själva den här som kommer ut på Insta liksom, det här med livscykel. Det är ju en slags systematisering. Så på någon nivå så tycker vi ju att det är bra. Å andra sidan så, om man översystematiserar det hela, så kommer ju all kreativitet försvinna i processen och det kommer inte bli någon innovation. Och där kan man ju undra då liksom, vad är lagom med mängd systematik i det här?
Jag kan svara på det här, tror jag. Jag lever ju i tron då att jag tror man ska ta något jävligt litet och gå igenom alla lager liksom. För jag tror att hela livscykeln, om vi säger så då, faktiskt.
Jag
tror det är väldigt lätt att man lägger väldigt mycket tid på att generera väldigt mycket idéer och sen så kommer man liksom aldrig vidare därifrån. Eller till och med att välja idé och kanske till och med utveckla den. Men jag tror ju att det är bättre liksom att sälja någonting i princip för en krona då.
Sälja en grej,
ja. Ja, en grej för en krona. Och är det bara två kunder som köper den, då är det fine, för då har ni liksom testat hela cykeln. Och sen utifrån det ska man titta liksom, okej, hur kan vi bredda det här nu? Hur kan vi få mer än två kronor och hur kan vi få mer än två kunder?
Ja, men det är ju rätt. Så har ni inte, försöker ni bedriva innovation och har ni inte fått ut en enda grej till slutkund eller slutanvändare?
Då ska man inte fokusera på systematiken, tror jag. Utan då ska man fokusera på att få ut någonting. Ja,
precis.
Det var min poäng. Så jag tror man ska akta sig med för mycket grejer runt omkring. Utan fokus på att få ut en grej först. Och sen så kan man bygga en systematik runt det.
Sälj en billig grej till förlust, det är okej. Okay. Ja. Och skit i, alltså, självklart försök fatta ett klokt val. Men fastna inte på det heller, utan chansa hellre. Ta en bara som känns bra liksom, och prova att dra den hela vägen.
Ja, eller för att testa en sån grej kan man ju också, istället för att hacka eller någonting, testa att utvecklarna får gå ut till kund och vara där en vecka. Precis som du nämnde tidigare, Erik, att de får sitta där.
Men nu är vi inne på det här, börja med kunden-frågan här. Det finns ju någon slags sån teori att innovation börjar i, man ska se på tillvaron från kundens perspektiv.
Ja, man brukar väl också säga att man ska hitta kundens pains and gains. Alltså, vad gör det ont? Vad gör det mest ont hos kunden?
Det finns bara en rolig sån jättegammal, det var Henry Ford som sa det. Han sa det, hade jag frågat kunden vad de ville ha, så hade de sagt en snabbare häst. Och det är ju också lite sant. Alltså, du får ju inte en...
Man får inte fråga dem.
Nej.
Nej, det är sant.
Det kan man, för risken är att de vill bara ha lite bättre av det de har nu. De kommer inte säga en bil, för det finns liksom inte bilar.
Nej, stämmer. Men Carolina, vad är det du tänker, gå ut och anteckna deras...
Då tänker jag att man går ut och studerar dem och ser vad gör det mest ont för dem.
Och vad skulle de ha störst gain i, vad skulle de ha störst nytta av att slippa göra eller något sånt där. Sadla kanske, eller något sånt där.
Nej, men det, det är bra. Men det är en viktig, jävligt viktig referens där, för jag tror att det man lätt gör är att fråga vad vill du ha för lösning. Inte fråga vad är dina problem, utan man, man går ut och frågar vad vill du ha för lösning. Och då kanske man inte får det mest innovativa.
Får jag ta Sallads exemplet nu, eller?
Ja, nu får du det.
Carolina och jag var på en något seminarium i Göteborg kring innovation.
Lean Tribe.
Ja, det var nog jag. Med tema innovation. Och då tog de upp just precis det här med att hade man frågat kunden vad de vill ha för sallad, så hade man ju inte fått något vettigt svar. Den hade väl varit grönare, godare eller billigare eller något sånt där. Och hade man bara produktutvecklat, alltså inte varit hos kunden utan bara försökt göra bättre isbergssallad eller salladshuvuden, då hade de ju blivit billigare och grönare och bättre och så vidare. Men genom att gå ut och titta, vad är det egentligen som en vanlig familj, liksom, vad är utmaningen, hur går det till där i matlagningen och vad är det som är jobbigt liksom, att tvätta och blanda och köpa flera olika sorter och vad det nu är. Det var så den här, de här påsarna med blandad sallad kom till, liksom, färdigblandad sallad.
Sköld och klar liksom.
Och det hade liksom inte gjort om man hade produktutvecklat eller bara frågat kunder. Det är ju just det som är poängen då. Så det är så, ja, det är precis det du säger, gain and pain som undersökning, men inte, ja, inte fråga vad de vill ha, inte fråga efter lösningen utan bara fråga efter fakta liksom. Tack, ja, jag tar den.
Intressant.
Nu ska jag försöka vara tyst lite.
Nej, det är okej. Prata på. Vi är inte här för att vara tysta.
Nej, sånt. Ja, jag har ju en väg till här.
Vi hade något om Instagram också, vad var det? Kom in på det.
Nej, det var apropå att det kanske är en omstörtande innovation.
Jaha, okej. Okay.
Det var
Men vi kanske aldrig sa det. Liksom.
Att det är där vi har våra foton idag.
Jag tar storyn om hur Instagram kom till. Har ni hört det?
Nej, kör.
Nej, det var ett tag sedan jag hörde detta, så ni får rätta mig om jag har fel. Men det var alltså en amerikan som åkte till Paris på en fotokurs. Och sen så fascinerades han av att de fick olika uppdrag då, fota träd liksom till exempel. Och då gjorde de det, och då blev han fascinerad av att han kunde liksom inte säga, han försökte rangordna alla i klassen vem som var bäst, 1 till liksom, ja, hur många nu, 20 då. Men för varje uppgift de fick så var det alltid någon annan, alltså det var inte samma person som vann liksom. En vann på trädet, en helt annan vann om det var porträtt, och en helt annan vann om det var liksom staden och sådär. Så han försökte hitta någon systematik i vem är egentligen bäst fotograf liksom. Och sen så fick de uppdraget att fota med en sån här kamera som skriver ut, vad heter de?
Polaroidkamera.
Och då insåg han att oj shit, alla blev, det var helt omöjligt att säga vem som var bäst, alla bilder blev bra liksom. De skulle fota någonting med Polaroid, för det var liksom ett gammalt filter och det såg liksom. Och då här insåg han då, okej, om man skulle bara lägga ett sånt filter över alla bilder så skulle alla tro att de är bra fotografer. Och då därifrån då, han knackade ihop den appen på mindre än 2 dagar. För det var bara liksom att lägga några filter på. Och sen så blev alla bilder bra. Och det var det som var grejen, för han trodde liksom att om folk bara tror att de är bra fotografer så kommer de bara ösa in bilder i det här mediet liksom. Så det var så det kom till då.
Stämmer ju också.
Ja, jag tänkte det är det man gör.
Ja, han fick ganska rätt. Om man sitter i den så här filmen och tror att man är grym, eller hur?
Ja. Ja, jag vill gå in på de här. Har ni talat om Google?
Nej.
Det är ett amerikanskt företag. Och de i vissa kretsar tycker ju människor att de är duktiga på innovation. Och det får man väl hålla med om, att några saker också är väldigt bra som de har gjort. Och de har gjort den här, det är säkert väldigt många av er som har hört talas om det här, men de har gjort en forskningsstudie på, tror det är 2 år, på 180 team i sin organisation. Och tittat på vad som är gemensamma faktorer för när innovationen händer, vad det är som framgång så att säga. Och då har de kommit fram till 5 stycken faktorer, och jag tänkte inte gå igenom alla. Ni kan googla, läsa. Om man googlar på Google Successful Teams så dyker den upp direkt. Men det är en av de här faktorerna som sticker ut då, och det kallar de för psychological safety. Själv brukar jag prata om safe to fail. Att vill ni ha innovation så måste ni ha ett klimat där misslyckanden är tillåtna och där man inte känner sig dömd. För annars så dör det liksom bara. Det går verkligen inte. Så att är det någonting man måste börja med eller liksom tänka på hela tiden för att åstadkomma det här, så är det ju just det, safe to fail eller psychological safety. Det ska kännas tryggt och säkert att liksom komma med sin åsikt. Även dumma åsikter ska få komma fram. Dumma idéer måste få komma fram. Rejäla misslyckanden måste få hända, och man kan fortsätta att jobba och så vidare, bara man har försökt liksom.
Ja, verkligen.
Och det vill jag skicka med.
Väldigt, väldigt viktigt. Mm. Väldigt, väldigt svårt att få till, men också väldigt, väldigt viktigt.
Ja, också väldigt lätt att få till. Men det beror ju på vad man har för drivkrafter och personlighet då.
Ja, men jag bara tänker att teoretiskt lätt att få till, men jag har fortfarande inte, jag har inte sett någon organisation där jag tycker att det är helt safe to fail, utan att det finns, jag menar, titta bara på hur det styrs idag med, om man tittar traditionellt i alla fall, med uppföljning på budget och liksom kontroll uppifrån från högre chefer och så vidare. Mm. Ja, men det finns ju inte utrymme att göra fel på en halv miljon liksom. Och jag säger då att man skulle sätta ett utvecklingsteam på att utveckla något i helt fel riktning och det kostar 20 miljoner. Det får du sparken för på vilket svenskt företag som helst.
Ja, men i det fallet skulle man ju inte, måste ju inte dra igång en sån grej, eller liksom, om du vet att det kommer att kosta 20 miljoner redan när du börjar, eller nej, det vet du väl inte. Nej, men du vet vilken burn rate du har, och då skulle du väl säga det till din chef redan då liksom.
Ja. Men ni förstår nog vad jag menar.
Ja, jag tror det. Ja.
Men jag kan nog känna att det är ganska lätt att etablera det hos teamen. Sen kanske det är svårt ibland när man får direktiv mot sig. Men man kan fortfarande leda teamen så.
Det är sant. Det behöver inte vara hela vägen upp.
Nej.
Nej.
Så där har man ganska stor chans att påverka om man ser till att ha team. För det är lätt att skydda dem från det.
Ja, det kan
man skapa klimatet i sin bubbla.
Man kan göra en bubbla runt dem. Och så, absolut, det har jag med om. Det har jag med om.
Och här gäller det att tänka på alla aspekter, för det är ju chefer i, alltså ens egna chefer i den hierarkiska organisationen är ju en utmaning i sig och kan vara. Men det är också de här inputen som kan komma från den så kallade verksamhetssidan och så vidare. För det tror jag kanske när bägge ni har jobbat med mig liksom.
Ja.
Men jag tror också att man ska vara modig och bjuda in verksamheten.
Absolut.
Låt dem vara med och påverka hur hacket ser ut några gånger. Så kommer de kanske tycka det är minst lika bra som...
Absolut, men jag är på den här dömarsidan. Det är väl faktiskt tråkigt nog, så är det väl inte helt ovanligt att det är verksamhetssidan som lite sprider den kulturen omkring sig. Att utkräva någon slags ansvar, fast på ett lite, ja, på ett dömande sätt.
Absolut, liksom. Och så länge du har en organisation som har en beställarorganisation och en utvecklingsorganisation, så kommer du, då är den kulturen nästan given. För de sitter liksom i det dolda och vet inte vad som händer, och så får de inte tillräckligt med leverans och det är sent, och då kommer de liksom hela tiden ha en frågasättande titt på din del av organisationen och säga, vad fan håller ni på med? Och sen kommer du då och säger, ja men vänta nu, vi har Creative Fridays här, så vi kan inte lösa era buggar nu. Och då smäller det helt liksom.
Ja. Alltså, så den frågan behöver man ju verkligen hantera.
Ja, och återigen då, om vi tittar ut över IT-landskapen i Sverige, hur ser det ut? Jo, nästan alla organisationer har en sån IT-utvecklande organisation och en beställarorganisation som gör att det blir omöjligt att ha en safe-to-fail-kultur.
Omöjligt är det inte, men
nej,
det är
svårare.
Bjud in dem som jury i just det här fallet med Creative Fridays och hack och sånt där.
Ja, verkligen. Det är en bra idé.
Nu, jag har knappt sagt det, men vi tycker ju då att det här liknar en agil kultur, eller att en agil kultur är en jättebra grundsten också för att odla en innovativ kultur.
Ja.
Alltså, jobbar du agilt så är du nästan i mål, skulle jag vilja säga. Du har teamen, man har ändå friheten på något sätt att styra sin tid.
Självbestämmande team,
ja. Precis.
Som fattar sina egna beslut i vardagen och så vidare. Och det är ju jättestarka grundstenar.
Det är det. Man har ju, agilt rimmar ju också med att bygga en safe-to-fail-kultur. Man har korta interaktioner som gör att det gör ingenting om man jobbar lite fel, om man har ett retrospektiv för att få rätt riktning igen och så vidare. Och förbättra sig och sådär, så...
Man försöker vara nära kunden, man försöker få återkopplingen och precis. Alltihopa.
Ja. Så det är ju en väldigt bra förutsättning för att bli innovativ.
Utmaningen jag kan känna ibland då, om man jobbar på ett större bolag, är att ibland att teamen är ganska omedvetna om intäktsströmmarna och hur tjänar vi pengar här. Så det tycker jag också är liksom en målbild där, kanske att utbilda dem lite mer i det. Eller försöka utmana dem i att...
Men det blir ju för att förstå den här biten. Om man tittar på livscykeln igen, alltså säljbiten, och hur får man in pengar för det här liksom. Saknar man den biten, så blir det ju väldigt svårt att förstå livscykeln och få det att rulla hela vägen.
Och tänk nu för allt i världen på det, alltså på det som Erik sa här alldeles nyss med, alltså lyckas ni få ett enda exempel hela vägen ut, då blir det en jättebra utbildning i sig att visa för alla. Nu har vi sålt den här lilla appen för 5 kronor, och det är bara 18 personer som har tankat hem den liksom. Det här var ingen succé.
Nej.
Men det är så här det går till.
Men nu har vi pizza på bordet för den pengarna har faktiskt genererat den pizzan. Så.
Ja, typ. Ja. Och precis. Och det är liksom det vi finns till för, och så här svårt det är och så vidare. Så att hela organisationen för att få känslan för det.
Jag kan bara lägga till, nu har vi inte pratat om det heller, men sure. Något som kan hjälpa till för att skapa den här innovativa kulturen är ju också att ha en arkitektur alltså som stöttar det. Så att man ha, som ni tidigare pratade om i förra podden, det här med att ha den uppstrimlad så att man har mycket frihet med att kunna lansera sina produkter. Det stärker och ger väldigt mycket.
Det är ju precis, det blir väldigt väldigt jobbigt om det är så att du kan inte ens produktionssätt utan det ska gå till någon annan som ska göra det åt dig och då har inte de tid och då måste du liksom äska pengar och stå och få det och så vidare. Nej, så jag håller med om. Det är en förutsättning för agilt och förutsättning för innovation.
Det du säger nu är att arkitektur, man ska inte ha så mycket beroenden i sin organisation eller kring sin arkitektur.
Loosely coupled systems, läste jag här.
För det är precis, jag var precis på väg att säga det. Lös koppling är ju ändå en grundförutsättning för att kunna chansa lite på någon del eller lägga till en del utan att allt annat krånglar och så. Det är otroligt bra. Vi har pratat om det förut också. Det är också en del av agil utveckling tycker jag. Men vad heter det? Feature toggling. Om man kan göra sin innovativa idé och bara släppa, alltså i den vanliga produkten, man bara släpper den på 5 användare i första vändan, så är det ju värt väldigt, väldigt mycket.
Facebook gör ju det till exempel, så det är väl det största exempel på det. De provar ju på stora populationer och också olika kulturer i och med att det är en världsapplikation. Olika funktioner och ta feedback på det då, och sen så efter ett tag så kopplar de på mer och mer och mer och till slut får alla det. Så de släpper aldrig någonting till alla på en gång liksom. De samlar feedback på det sättet. Det gör ju att det blir lättare att testa galna idéer också. För då är det bara att stänga av om det inte funkar eller rulla tillbaka.
Precis.
Och har man kommit dit då är det ju inte så svårt att lansera sin innovation.
Nej, det blir mycket lättare. Ja. Absolut. Så är det.
Men jag tror också så här att om man nu inte riktigt är där så kanske det är bra att bara ha det som målbild för ett hack. Att skapa den möjligheten. Alltså just för det hacket. Att även om du sitter i miljö eller inte är i målet så försök få till en målmiljö som de, som dina team kan hacka liksom just den dagen.
Precis, man behöver inte använda befintlig infrastruktur på ditt företag för hacket. Du kan ju låta bygga det här helt ut. Och så får du bara ha fake data något istället om det är känslig data ni sitter på. Det är en bra idé, absolut. Och det kan ju i sin tur skapa massor med bra andra grejer. Man kan se fördelar med att använda sån typ av hosting och det kan då göra att företaget går till hållet och sådär. Så man kan liksom bara, inte bara skapa en produkt utan man kan få liksom, det kanske vi har missat lite, att man kan alltså göra processer och sånt innovativa också. Alltså man tar bort massor med waste i organisationen. Och det, för nu har vi pratat väldigt mycket om att skapa en ny produkt för att tjäna mer pengar.
Vi tog ju fram ett spel som skulle på ett lätt sätt visa hur man genererar värde eller flöde.
Ja,
fel person att förklara det här.
Flöde i alla fall, precis, flödespelet. Ja, det tror jag vi har berört tidigare.
Kör, säg
det
då.
Ja, men det var ju helt enkelt, otroligt enkelt. Var det leksaksbilar och så var det utskrivna stora A-nollor på en motorväg och så var det A till B och så skulle man räkna ut lite flödeshastighet och titta, alltså bara fundera lite över vad som påverkar den och vad som händer vid köbildning och avståndet mellan fordonen och det där. Otroligt lärorikt i all sin enkelhet. Ja, det var kanske någon slags innovation av, alltså på processnivå och inkrementell liksom. Eller ja, det var ju egentligen en utbildningsinnovation.
Men där finns det ju väldigt mycket värde också. Det får man inte glömma bort.
Och där la jag ju på lite ro. Jag vet inte om det var, men det var ju lite kreativt i alla fall. För man blev ju certifierad. Om man hade gått den där så fick man ett litet diplom. Ja. Exakt. Nej, så fick man utbilda andra och så vidare.
Precis.
Nej. Man blev certifierad i VNs flödespel som det heter.
Nej, vad snyggt. Det blir jag vid.
Ja, du har två coacher.
Det är en sen att det här.
Ja. Men det, också när vi hade övningen så genererade det ganska mycket. I och med att man kunde fick det här diplomet och alla var med och räknade och sådär. Så blev det lite puls liksom.
Och det gav, precis, det gav fokus
på. Ja, men det kan jag tänka mig, sånt är ju väldigt smart.
Och, jag tror att ett helt annat exempel i den genren, men vi försöker göra molnresa. Och då har vi kört hack på temat moln av en viss, från en viss leverantör då, så att säga. Och det är ju precis samma sak, att det var väl ingen, det ledde ut till någon supergrej alltså just den kvällen eller dagen, men däremot så ökade ju allas intresse jättemycket och folk började sätta sig in i hur det där funkar och så vidare, tack vare det hacket.
Och tack vare hacket så fixade alla sina konton också.
Ja, precis.
Sådana här praktiska grejer. Så. Ja, så. Smart. Otrolig bra hävstångseffekt.
Och det kan man nyttja också, kan vi säga. Vi, just på det hacket hade vi också folk från den leverantören där som kom gratis och liksom ville visa sina tjänster. För de ser det som en möjlighet att sälja in sina produkter.
Deras arkitekt på något sätt i Stockholm.
Så det kan man ju nyttja då, alltså, om ni sitter på ett företag här och kanske har svårt att komma igång med någon idé, så kan ni börja i den änden.
Vi gjorde faktiskt det på vår avdelning också, att vi hade ett visst fokus, och då bjöd vi in de experterna på det området. Alltså det här var ett affärsområde. Så drog de, ja, men de hade en timmes dragning en vecka före kring koncept och vad framtiden var i det och så. Och sen fick utvecklarna hacka veckan efter. Och det kanske inte blev så att utfallet blev en massa lyckade lösningar just nu för det här affärsområdet. Men däremot så fick ju de experterna, när de var med och drog det här för utvecklarna, så fick ju de otroligt mycket bra feedback, för alla lärde sig så mycket om deras dragningar. Det var otroligt.
Och de utvecklarna har det i bakhuvudet nu också.
Precis,
när de
gör verkligen.
Tjänster och sånt, så.
Det pratas om det ganska ofta. Så det var en otroligt bra effekt faktiskt av att köra tack.
Roligt.
Ska vi summera ihop lite nu då? Om vi säger så här att jag tar tillbaka den här rollen som att jag sitter i en organisation nu i Sverige. Och så ska jag gå till jobbet imorgon här.
Och innovera.
Ja, och nu ska jag känna det här. Det här med innovation, det står ju i våra värderingar.
Det kanske står i vår strategi.
Ja, det står i vår strategi. Och nej, men det känns som en kul grej. Jag vill göra något nytt. Vi måste kunna göra det bättre på något sätt, va? Vad ska jag göra nu då? Vad är det första jag gör?
Jag tänker du kortsiktigt nu?
Ja, det får det väl bli. Det får väl bli kortsiktigt. Vad kan jag göra?
För långsiktigt ska du odla en innovativ kultur. Men kortsiktigt. Men tänk, se den här livscykeln framför dig. Du ska få fram idéer, välja någon, fort eller några. Åstadkomma en kontinuerlig utveckling och sälja åtminstone en. Och då, på första så kan man ju tänka sig tack. På den andra kan man tänka sig några lite högre chefer som bara väljer utifrån ett pitchningsförfarande. Man får sälja in dem. Och på den tredje så är det ju livsviktigt att avsätta tid, för alltså utvecklingstid, på riktigt, på något sätt. Och sen sälj den, alltså gör det verkligen på något med skohorn och så vidare. Och även om det inte går med vinst direkt, utan men se till att få det hela vägen ut till de som ska använda det här, det är era tänkta kunder.
Och ge inte upp efter första gången, utan precis. Var ihärdig. Det blir bra.
Ja.
Det har massor med mervärde om inte annat. Fast det blir en produkt så kanske det skapar massor med grejer som
precis. Och sen, vägen. Liksom. Och sen får man ta alla de erfarenheterna från alla de stegen som vi just pratade om och göra om det. Liksom.
Ja,
helt enkelt.
Och blir det för stort att dra igång ett hack på sektionen eller avdelningen, börja på gruppen. Ha en Creative Friday. Alla får komma dit och göra vad ni vill förutom det ni alltid gör. Enda regeln.
Precis, så bryr inte om, tänk inte så här nu, jag är inte tillräckligt hög chef eller jag är inte chef alls, utan är du teammedlem här, så alltså, gör det här i ditt team om inte din chef förbjuder dig och
gör eller så gör du då.
Ja, det skulle du verkligen göra, skulle jag säga.
Fråga inte.
Nej.
Det är bättre att be om förlåtelse, det har jag erfarenhet av.
Chefen är väl inte alltid där, så det är väl bara att ha en dag med. När det är, vad heter det, managementkonferens.
Ja, eller efter, fredag efter klockan 3.
Ja.
Fick alla chefer i hela Sverige en känga.
Lyssnar mina team nu. Så. Ja.
Det är bra. Okej, ska vi har lyssnarfrågor idag?
Ja, just det.
Eller hur? Vad roligt.
Kör.
Till lyssnarfrågan.
Hur många team orkar egentligen en Scrum Master med?
Ja, det är en av frågorna. Vi har fått två frågor, men ska vi börja med den? Hur många team kan en person...
Du kan läsa upp, precis, säg.
Ja,
hur många team?
Jag läser upp lyssnarfrågan. Hur många team kan en person vara Scrum Master för samtidigt?
Du svara, ska du ta siffran först? Svar 1-3.
Det får inte vara 4. Nej, det är ju en väldigt svår fråga såklart.
Det är mycket beror på.
Ja, det är mycket beror på i den.
Det beror mycket på såklart mogenheten på teamen också.
Kan man fråga teamet eller?
Ja. Både ja och nej. Det beror på.
Exakt. Är det ett moget team så kan man förstås fråga dem. Men ponera då att du är chef eller någon person som tänker att du ska, alltså att du har någon vision kring det här, och så tycker du att ni har fastnat i någon resa eller i, ja, att det är för lite innovation eller för det går för långsamt eller det sker för lite förbättringsarbete eller you name it, då kan man inte fråga teamet, utan då måste man ju tillsätta tillräckligt mycket scrum master som är tillräckligt ny med tillräckligt mycket liksom, kreativitet för att få det bara hända saker. Så det är, men däremot om det bara liksom är en fråga om att få det att funka och flyta, då kan man ju låta teamen bestämma sånt själv.
Ja, sen beror det beror lite på med, har man, är det liksom team som har samma takt, så blir det väldigt, väldigt mycket för en scrum master på just en sprintplanering. Alltså på första dagen i sprinten. Om man har tre team så blir det ju liksom, det kan bli väldigt, väldigt mycket, till och med omöjligt. Och samma sak på retros och sånt då. Stand-up så är ju inga problem.
Samtidigt som man löser en stor del av kommunikationsutmaningen. För att troligtvis, annars är det tre människor som ska prata med varandra.
Och då behöver man ha någon scrum av scrum.
I värsta fall, exakt.
Så, men okej, okay, rent erfarenhetsmässigt så har vi haft, jag har haft upp till tre team på en scrum master, och det har funkat väldigt bra.
Det går.
Man kan låta teamen göra mycket av ansvaret också.
Och är det något väldigt svårt läge, något som ska startas upp och är väldigt omoget, låt skammasten vara helt ute på bara ett.
Ja, det är väldigt mysigt när det blir så. Alltså om man har en, har man en heltidsscrummaster och en heltidsproduktägare på ett team, då får man ut otrolig effektivitet.
Ja, jag håller med.
Men många tycker att det är waste, för om man jobbar om så mycket och så där, men det blir väldigt, väldigt trevligt.
Ja, men låt skrummasten utveckla eller testa då, när den inte
ska. Ja, om det blir tid över liksom, precis.
Kan man göra också. Det finns faror med det också. Men, bra. Hoppas det var svar nog på frågan.
Ja, följdfrågan.
Vi har en följdfråga också. Och det är, vilken detaljnivå bör en scrum master vara insatt i den produkten som teamet levererar? Eller teamen. Teamen.
Det beror på.
Fan, vi är ju genier.
vi kan säga lite vad det beror på också.
Ja, det kan vi försöka göra. Jag tycker att det ofta är ganska fördelaktigt att ha produktkunskap. På ett sätt tycker jag det visar engagemang och intresse. Alltså att man förstår vad sitt team faktiskt levererar och gör. Och inte ha en aning, det blir lite konstigt. Å andra sidan så man, som scrum master, är man ju inte ansvarig för produkten, utan snarare processen. Så man, rent definitionsmässigt, så behöver man inte kunna produkten. Men det har fördelar att göra det. Det får inte bli dock, om det är en person som har mycket kontrollbehov och sånt, då är det farligt om den kan produkten. För då kan det många gånger gå in och detaljstyra och säga, nej, du ska göra det där och du ska göra det där och du ska göra det, och sådär. Och det är inte alls Scrum Masters uppgift. Det blir lätt en gammal projektledarprofil liksom. Men generellt tycker jag det är bra. Varför jag tycker det är bra, det är också för att man vill försvara teamet, man vill stå upp med teamet kanske mot produktägaren och skydda dem mot för mycket arbete eller felaktiga beslut eller sådär. Och då är det bra, för om inte man kan produkten som Scrum Master, så finns det risk att produktägaren eller verksamheten eller någon chef använder teknikkortet och går runt dig bara. Alltså de säger, du förstår inte hur viktigt det här är för den här produkten, att den är just den här grejen blir fixad och sådär. Och då är det bra att Scrum Master kunna ta den argumentationen och säga, jo, jag förstår visst det, jag har koll på det här och så vidare.
Det omvända exemplet skulle kunna, alltså med samma faktor men när den slår åt andra hållet, kan ju vara om man har ett läge där man försöker bli agil men kommer från en kanske väldigt tekniktung och planeringstung tillvaro. Där det är väldigt mycket teknikdiskussioner och kanske arkitekterna är starka och tycker väldigt mycket och sådär. Då kan det vara en fördel att inte kunna tekniken, för att då kan man bara gå in och titta på processen. Och riskerar inte att fastna liksom.
Nej, jag håller
med. Så det kan, man kan tänka efter det.
Ja, det, verkligen. Det finns inget varken eller där, utan
ja, vi har faktiskt ett team till och med som kör, och det kanske inte är det bästa, men det funkar jättebra för dem. De roterar varje sprint.
Ja. Nej, men det är ofta en god idé.
För de hamnade i ett läge där de fastnade med skrummasten, att det blev för processstyrt istället för produktens bästa.
Men det var troligtvis ett ganska moget team då,
Jo, men det är en god idé. Absolut.
Och det gör också att skrummasten inte blir så administrativ.
Nej, precis. Och det här har vi pratat om förut också. Man är inte rädd för att ändra det liksom. Man kan ha roterande tag. Kanske man fastnar, farten kanske inte ökar, eller vad man är ute efter. Då kan man ta in någon ny, kan ha den ett tag. Få lite fart och kreativitet. Och så kanske man känner att den uppsättningen fastnar. Då kan man gå tillbaka och köra själv. Och så vidare.
Jag håller med, roterande Scrum Master, alltså att byta den personen, det tycker jag är viktigt. Jag är själv ganska, jag gillar att ha det som konsultroll. För då kan man kasta in och ut precis hur man vill.
Ja, precis på det här. Och så är det den enda rollen som Erik accepterar att man använder konsult.
Ja, jag gillar verkligen det. För då, det är in och ut. Och sen tycker jag det är väldigt mycket följe. Jag menar, en Scrum Master vill ju helst, om du säger att en har jobbat med det i samma produkt i 5 år och samma team i 5 år.
Mm.
Då är den personen helt, då har man ju tappat lite vad som händer också i den agila världen och sånt. Utan man vill ju helst ha någon som har varit på 5 andra bolag de senaste 6 åren.
Mm.
Och sen komma in med massor med fräscha idéer, tankar av 1 år och sen bort igen liksom. Så,
Bra.
Hoppas det var svar nog. Kul med frågor, fortsätt skicka in det.
Gör det.
agilpodden@gmail.com eller skriv på Instagram.
Mm.
Det vi försöker läsa det också.
Och där ni också kan hitta den fantastiska livscykelsketchen om några minuter.
Vi kan försöka lägga upp den där. Agilpodden heter vi där, ja precis. Så vi får hitta oss. Tack för att ni lyssnade.
Ja, tack Carolina för att du var med.
Ja, förlåt.
Tack själva.
Du är så naturlig. Du är en del av Agilpodden nu. Ja, verkligen. Supertack för att du kom och delade med dig av dina kunskaper och innovation.
Superkul.
Ja.
Tack själva.
Ha det bra. Hej.
Hej.